välkomna till podden Företagande på riktigt. En programserie där företagsekonomiska forskare på Högskolan Väst möter praktiker och tar del av deras utmaningar, strategier och tankar. Jag som är dagens värd heter Malin Sundström, är professor i företagsekonomi, marknadsföring och forskar bland annat om detaljhandel, digitalisering och köpbeteende. Idag så har jag också en kollega med mig. Det är ekonomidoktor Eva Johansson som jag är jätteglad för att du är här, Eva. Berätta lite.
Kul att vara här. Jag är då forskare och lärare inom redovisning och ekonomistyrning. Och ekonomistyrning, det är sånt där som budget och kalkylering. Och mina forskningsintressen, det är ju då hållbarhet, framförallt finansiell hållbarhet som man inte tänker så ofta på, men även då det vi tänker på hållbarhet, det vill säga social och ekologisk hållbarhet.
Mm, spännande. Jag tror vi ska komplettera varandra.
Ja, det blir bra.
Men nu går ju strålkastaren och stannar på våran gäst idag, Thomas Sätmark. Vad kul att du är här, Thomas.
Tack för att jag får komma.
Ja. Och du, vi har ju träffats ett par gånger. Och jag vet att du är vd på IUC Väst.
Så är det.
Vad betyder IUC?
Det står för Industriellt Utvecklingscentrum Väst. Och vi är vad man då kallar en marknadskompletterande företagsfrämjare med fokus på den tillverkande industrin och med fokus på upptagningsområde Fyrbodal.
Mm.
Och vad gör vi då?
Ja.
Det kan man ju fråga sig. Vi är ute och coachar företagen på deras utvecklingsresa, enkelt uttryckt.
Mm.
Så att vi gör behovsanalyser. Vi träffar ungefär 150 företag per år i Fyrbodal. Mm. Och vi utgår ifrån företagens behov, både de uttalade och de outtalade. Och vi ser till så att vi stöttar företagen i att ta utvecklingssteg för att nå sina mål.
Men du, 150 besök på ett år.
Mm.
Ni är ute ganska mycket, förstår jag.
Ganska mycket. Vi ser ju oss som den företagsfrämjare som har störst kontakt med den tillverkande industrin.
Mm. Mm.
Så att vi har ungefär 560 företag som är SNI-kodsklassade C, det vill säga tillverkande industrin,
mm,
i Fyrbodal. Mm. Utav dessa så är ungefär 270 över 5 anställda.
Mm.
Och då är vi ute hos även de som är under 5 anställda men och träffar en stor rad med företag för att se till så att vi har en utvecklingshastighet som ger konkurrenskraft och möjlighet till tillväxt. Och min devis är ju att om du inte utvecklas så kommer du över tid att avvecklas, så att det där med utveckling är lite småviktigt.
Mm. Men du, vad har du för bakgrund? För du måste väl nästan komma ifrån industrin själv, eller?
Jag har jobbat i industrin i 35 år ungefär. Och började på 80-talet Smith på Electrolux motor och utvecklade tvåtaktsmotorer för motorsågar. En som får inte kosta någonting, den får inte väga någonting och den ska ha en stor driftstillförlitlighet. Och sen så har jag alltid haft en förkärlek för gasturbiner, så att 87 så började jag på Volvo Aero och jobbat med gasturbiner Volvo flygmotor hette det på den tiden. Det heter fortfarande flygmotor i många munnar i Trollhättan här. Men jobbade med utveckling utav Gripenmotorn och höjdprovning och flygprovning utav den motorn. Och sen så har jag jobbat i USA för General Electric med deras motorer. Och
så var det, ja.
Och sen så har jag jobbat med projektledning, funktionschef, och de sista åren så jobbade jag som programchef. Innan det var jag engineeringchef och innan det så var jag produktutvecklingschef. Så jag har liksom jobbat med produktfokus och kundfokus, för produkterna ska utvecklas för en kund.
Och jag tror att det är lite det där som gör att jag gillar dig. Att du har det här kundfokuset. För så fort vi börjar prata kund så känner jag liksom att vi pratar samma språk.
Mm.
Och annars är det väldigt mycket Thomas ingenjör, Malin marknadsförare.
En som är lite fyrkant och en annan som är lite mer mjuk i framtoningen kanske.
Precis. Ja. Jag berättade för Eva innan att bli inte förvånad, men jag kommer att fråga Thomas om en kaffebryggare.
Oj!
Det
var intressant.
Och jag tror att du vet vad jag menar. För vi var ju hälsade på dig.
Yep.
Och så visade du mig en post-it-lapp med en handritad kaffebryggare. Berätta om den.
Och vad är då det?
Ja, vad är det?
Jo, den handritade kaffebryggan. Vi pratar om våran vision som organisation och våran verksamhetsidé och våran vision kopplat till våran verksamhetsidé. Och vi har ju ett fokus på att utveckla industrin för konkurrenskraft. Och vi vill vara en naturlig part runt kaffebryggaren för att vara med i den kreativa processen på företagen. Så att vi skulle vilja vara där i större utsträckning. Vi skulle vilja vara en större del i den strategiska utvecklingen. Och vi är på väg dit, men vi är inte riktigt där ännu.
Nej, men det har hänt en hel del, tänker jag. Hur länge har du varit på IUC Väst?
Lite över 2 år.
Lite två år. Mm. Och sen vet jag också att du pratade om det här med cirkulär ekonomi.
Just
att det var numera ett särskilt område.
Just det. Vi har 3 stycken områden som vi fokuserar på. Och det är effektiv produktion. All tillverkande industri har ett behov av att ha en effektiv produktion. Så det är liksom hjärtat för den tillverkande industrin. Det är kanske vad som skiljer oss från andra företagsfrämjare. Att vi ska kunna gå ut i en verkstad. Vi ska kunna göra en produktionsanalys. Vi ska kunna komma upp med idéer för vad ett företag måste förändra och förbättra.
Mm.
Så det är ett område där vi jobbar med både robotik, automation, lean och lean-implementering. Vi jobbar med underhåll och underhållsplanering och kan stötta företagen i det. Och sen så har vi digitalisering. Digitalisering är ju en förutsättning för utveckling av alla processer.
Mm. Mm.
Och sist men inte minst så har vi cirkularitet. Och cirkulariteten är ju en del i omställningen. Vi måste bli hållbarare. Vi kan inte ha den linjära processen där vi köper jungfruligt material. Vi utvecklar produkterna och vi skrotar dem och lägger dem på en soptipp. Och då finns det ju en rad med principer. Alltså vi ska använda produkterna mer när de används så vi inte behöver så många. Vi ska använda dem längre så att vi inte behöver tillverka så många. Vi behöver kunna återbruka dem, det vill säga underhålla dem, få dem i drift igen.
Mm.
Och det sista steget egentligen, det är ju återvinning.
Mm.
Det är ju bra, men det är ju inte de högre stegen utifrån ett cirkularitetsperspektiv. Och här tror jag att vi är på början utav en utveckling som vi alla måste förhålla oss till.
Mm.
Och den kommer att påverka oss som individer också.
Mm. Och jag tycker det är så intressant för just det här, den omställningen som vi nu står inför hela världen. Men också lite grann skavet som uppstår mellan våra tidigare idéer om lean, om effektivitet, produktion. Och så kommer det andra, det vill säga att ja, vi ska vara effektiva men på rätt sätt. Vi ska också vara effektiva i att ta hand om sådant som vi producerar som överskott eller, och se till att vi får in cirkulariteten i allting vi gör. Och jag vet att Eva är ju särskilt intresserad av just den typen av frågor.
Ja. Men vilka utmaningar finns ute i företagen när det gäller cirkularitet? Finns det någonting som man tar upp och man lyfter ofta när man är ute?
Jo, men en sån där fråga är ju, om du är en underleverantör, många av de små och medelstora företagen är ju underleverantörer till större företag som kanske då äger produkten och produktdefinitionen. Hur jobbar du med det om du är en underleverantör av en komponent till ett bolag som integrerar den i ett större sammanhang? Och min syn på det är ju att vi måste få till ett systemtänk. Så att vi måste jobba det här transaktionella, att kunden skickar en ritning och leverantören tillverkar enligt med ritningen. Det kommer kanske inte att duga fullt ut i framtiden, utan du måste ha en större interaktion. Vi måste ta vara på underleverantörens kunskap kring möjligheter utifrån också det cirkulära perspektivet.
Mm.
Och restströmmar, hur gör vi med restströmmar från tillverkning? Vad finns det för avsättning för restströmmar? Och hur finns det? Får vi till stånd en marknad för restströmmar? Så att det finns mängder med spännande frågeställningar.
Mm. Är det någonting som inte har kommit igång än, liksom en marknad för cirkulära produkter, att det finns en A-nämnare som på ett effektivt sätt.
Ja, men jag tror att vi är inne i processen att det håller på att komma igång.
Yeah.
Så att det absolut, det finns ju företag som har en fundering kring när de gör sin produkt, får restprodukter, det kanske mindre delar, små bitar, men som kan ha ett annat användningsområde för en annan marknad.
Ja.
Och där börjar ju företagen tänka till och ta steg framåt, vilket är ju jättespännande.
Alltså man kan få att utbud och efterfrågan kan möta varandra.
Ja, på andra typer av produkter för att få igång det här cirkulära så att vi undviker att få ett spill som hamnar på en soptipp.
Det är många underleverantörer som du nämnde. Är det så att om kunden, alltså den som är, alltså den som man säljer till, är drivande i hållbarhet, kan man säga att det finns spillover-effekter som också flyter in hos underleverantörer, att de stora företag som kanske själva har ett stort hållbarhetsengagemang driver hållbarhet hos sina underleverantörer, kan man se den typen av
effekter? Ja, det är ju faktiskt så att de stora företagen eller de som är systemintegratörer och de som är över 250 anställda, de måste ha en hållbarhetsplanering. Och den innefattar ju alla steg i värdekedjan ifrån gruvan till slutet av livet av produkten. Så att där behöver systemintegratören ta hänsyn till alla olika steg och ta ansvar för alla steg. Det finns ju produkter som när de anses uttjänta i de västliga länderna hamnar i andra länder där kanske inte OEM:en eller systemintegratören är närvarande i samma utsträckning, men de har fortfarande samma ansvar för produkten utifrån ett livscykelperspektiv.
Jag tycker det är superintressant. Skulle du säga att vi i Sverige ändå är ganska långt fram, om man nu ska jämföra i världen, när det gäller det här att vi får in cirkularitetstänket även i tillverkningsindustrin?
Ja, men jag tycker ju det. Jag tycker ju att de svenska företagen, de storföretagen, har en förmåga att sätta lite press och vara lite förväntansfulla på våra politiker. Och i Västra Götalandsregionen finns ju en uttalad strategi att det här är ett område där vi ska vara världsledande. Så att vi är på väg. Vi är inte där vi vill vara om 5 år, men vi har en rätt hög förändrings- och utvecklingstakt. Och sen kan jag ju säga då att en av våra uppgifter är ju att inspirera företagen till att ta de här stegen. För jag skulle vilja säga att går du tillbaka till 90-talet så var det här inte ett behov, kanske på samma sätt som det är idag, ett uttalat behov utifrån samhällets perspektiv. Men det kan ju fortfarande vara så att behovet inte har blivit uttalat utifrån företagets perspektiv. Och då behöver vi beskriva den kontext som företagen jobbar i genom våra fokusgrupper och utbildningar och nyhetsbrev och goda exempel. Och alltihopa.
Men ni har en ganska viktig roll här, ser jag. Alltså att ni ska vara de som stöttar och hjälper, men faktiskt också driver på, puttar på lite.
Ja, men så är det ju. Vi ska ju lyssna på de uttalade behoven, men vi ska ju också se till så att vi får de nya behoven att bli uttalade inför framtiden. Så att jag tycker ju att det är en viktig uppgift, absolut. Och det är en viktig uppgift om industrin i Västra Götaland, i Fyrbodal, står för väldigt många arbetstillfällen, stora skatteintäkter. Vi har mycket export, så att det är en viktig del som vi behöver fortsätta jobba med utifrån ett konkurrenskraftsperspektiv.
Du, jag tänkte att vi skulle prata lite grann om industrikultur också. Det är ju så att vi var på en lunch, nu är det ganska länge sedan, och så började du prata om det här med staden och regionens DNA, alltså det här industrikulturella arvet som finns och som ibland kanske inte syns längre. Visst var det så att du liksom kände lite grann att här finns mer att göra?
Ja, men jag tycker ju att om vi tittar på Trollhättan som industristad, så har vi haft fordonsindustrin, Vi har haft NOAB, vi har haft flygindustrin. Vi har haft en väldigt stark industriell bas. Och när jag började på Volvo Flygmotor 1987 så var jag också erbjuden ett jobb på Saab. Jag tror att vid det tillfället så hade Saab 11 700 anställda. Och det var en stor industriell arbetsgivare. Och nu har vi en rad med företag som etablerar sig i Trollhättan. Det är ju fantastiskt roligt. Mm. Men många är ju konsultföretag eller ingenjörsdelar utav företag. Och jag skulle vilja se att vi bygger upp nästa generation utav industriarbetsplatser. Mm. Så att vi får kombinationer mellan det ingenjörsmässiga och det industriella tillverkningsarbetet.
Mm. Det är därför Eva som jag tycker Thomas är så intressant just i det här. Att han vill kombinera en del som kanske är mer tradition. Men du hela tiden pratar du ju om det som ska komma. Jag tycker det är helt fantastiskt att du har det fokuset, utveckling.
Ja, och vi vet ju, jag menar, vi som grupp var på varje innovation och tittade på den forskningen och innovationen som pågår där kring textilåtervinning. Det vore väl fantastiskt om vi hade en industriell verksamhet som
ja, så man, också att man verkligen kan se. Visst har du också varit där på Vargön?
Självklart. Ja. Men jag tänker det här med utveckling. För ofta tänker man när man pratar utveckling att man produktutvecklar. Alltså man tänker på någon uppfinnarjocke som hittar på någonting som man får patent på. Men finns det andra typer av utvecklingar som sker i industrin? Och hur jobbar man då när man jobbar med utveckling av industrin?
Jo, men all tillverkande industri har ju behov av att utveckla sina tillverkningsprocesser. Och det är klart att nu går vi mot ökad automation, robotisering för att bygga konkurrenskraft. Men också för att ta bort arbetsmiljöproblem i den tillverkande industrin. Så att det är en möjlighet för oss att utveckla tillverkningsprocesserna. Och den är ju minst lika väsentlig och viktig som produktutvecklingen utifrån att vi ska ha en bra arbetsmiljö, men vi ska också ha en god ekonomi i att tillverka produkterna.
Mm. Kan det också vara så att när man är duktig på processutveckling att det kommer kunden till godo, att det finns betalningsvilja från kunden, att om man har bra processer så är det något som uppskattas hos kunden och gör att man blir mer intressant som leverantör. Kan man se sådana fördelar när man är bra på processutveckling?
Jo, det är ju klart att du har en möjlighet att tillverka produkterna till en lägre kostnad. Och därmed kan du ju sänka ditt pris. Du kanske kan, om du har en befintlig produkt, på något vis dela vinsten med företaget som du säljer till. Normalt sett så går det ju till så om du inför en processförbättring att du släpper en del vidare till kunden och en del stoppar du i egen ficka. Så att det finns ju ett gemensamt incitament i det. Absolut.
Mm. Jag tänker på, jag hade ju Cecilia Hellner här. När var det? Ja, det. Tiden går fort. Men hon pratade ju om ett försök som de gör just nu där man tar fram produkter som man också kan mäta deras CO2-avtryck. Och så informerar man sina kunder om vilken produkt som är den bästa av det man kan välja. Och så hoppas man att kunderna ska välja den som är den bästa till ett lite högre pris. För det var det jag hakade på när du började prata om. Lägsta pris behöver ju inte alltid vara det som är USPen.
Nej, men så är det ju. Och där tror jag att vi är inne i en viktig fråga. Hur ser LCA-analysen eller life cycle analysis ut för en produkt? Vilket miljömässigt avtryck har en produkt och kunna jämföra det mellan produkter? Och det kommer absolut att bli en del utav framtiden. Och jag menar, koldioxidutsläpp kostar ju pengar. Så att det går ju också att mäta om man tar den delen i ekonomiska termer.
Jag tycker vi har fått en rätt så bra, väldigt kort men och översiktlig beskrivning av industrin i vår region. Skulle du säga att industrin mår bra?
Ja, men vi har ju en konjunkturnedgång, vi har inflation, vi har ränteökningar. Så att det är klart att det finns moln på himlen. Vi har en byggsektor som helt klart har utmaningar. Vi har en byggsektor där det vidtas åtgärder i form av personalneddragningar. Vilka är nödvändiga med hänsyn tagen till den konjunktur vi befinner oss i. Vi har branscher som går bra med god efterfrågan, så att fram tills idag så är jag lite så där förvånad över att vi inte har sett mer och fler konsekvenser av den stundande lågkonjunktur eller den lågkonjunktur vi befinner oss i utifrån ett industriellt perspektiv.
Det låter lite jobbigt ändå. Att det skulle kunna komma.
Jo, men det är klart att vi har haft nästan 20 år när pengar inte har kostat pengar. Helt plötsligt börjar pengar kosta pengar och företagen binder pengar i sin balansräkning. Det är klart att det här blir en utmaning. Vi har inflationen med materialkostnadsökningar, energikostnadsökningar som gör att hela systemet behöver anpassa sig. Priserna går upp och de behöver på något sätt vidareförmedlas i värdekedjan om företagen ska kunna fortsätta att gå med vinst. Så att det är klart att det är dramatik i relation till hur vi har haft det under en rad med år.
Det är klart. Jag brukar alltid fråga gästerna som kommer hit vad de har för utmaningar. Alltså, vad är det som gör att du har lite svårt ibland att sova på natten? Någonting som du tycker, det här har vi inte riktigt hittat lösningen på. Och då tänker jag i form, alltså, utifrån perspektivet IUC Väst. Vad känner du fortfarande finns kvar att lösa? Eller vart vill du?
Men när jag kom in i verksamheten så satte vi oss ner och jobbade med strategin. Och vi har ju ett mål att ha en kö utanför. Vi börjar få en kö utanför utav företag som är intresserade utav att vi ska vara del i att de gör skillnad utifrån konkurrenskraft och utveckling. Så att egentligen så tycker jag att det är mycket som är roligt, stimulerande och som går åt rätt håll. Och det som jag upplever utifrån både IUC Västs perspektiv men också utifrån det lokala, regionala och nationella, det är ju att vi förmår att ställa om med hänsyn tagen till den utmaning som vi befinner oss i. Vi har fortfarande klimatförnekare bland politiker. Det finns klimatförnekare i samhället och samtidigt så ser vi vad som händer på en rad områden i världen när det gäller klimatets påverkan. Och inte minst alla våra duktiga forskare som konstaterar att det är ett faktum att jordens medeltemperatur ökar. Och att det över tid kommer att få dramatiska konsekvenser. Jag läste en artikel om, jag tror att det var Maldiverna, där man bygger skyddsvallar. Och jag menar, det är inte så många meter. Och sen så är stora delar av ögruppen borta. Så att vi är ju inte så många år ifrån, om vi inte gör någonting så är vi inte så många år ifrån att vi kommer att ha klimatflyktingar på allvar.
Du nämner forskare och det för mig osökt in på den frågan som jag alltid ställer till alla gäster. Om du skulle få låna en företagsekonomisk forskare ett helt år. Jag kommer till dig, eller det är dumt att jag kommer, men säger vi att Eva kommer.
Eller någon av mina kollegor.
Ja. Vad skulle du kunna använda en företagsekonomisk forskare till?
Ja, det första är ju att kunskapen om företagsekonomi och affärsekonomi, alltså hur hänger företagets verksamhet ihop med resultaträkning, balansräkning, nyckeltal. Hur styr vi så att vi får en förutsägbarhet i att leverera till kund men också till ägarna? Det är ett område där jag ser att det finns en förbättringspotential. Och det tycker jag är jättespännande. För många gånger på många företag så sätts budgeten utav ekonomen. Och sen, och det är inte säkert att övriga delar av organisationen är med. Och sen så blir resultatet lite grann vad resultatet blir. Och den här medvetenheten utifrån ett business control perspektiv, alltså utifrån ett affärsekonomiskt perspektiv, finns inte alltid riktigt på plats.
Och det är lite pedagogiken du tänker också, eller? Alltså att få många fler i båten. Att många fler måste förstå och se det här.
Ja, jag tror att vi alla måste ha en förståelse för det jag gör. Hur påverkar det företagets utveckling? Också i ekonomiska termer.
Mm. Skapa en gemensam tolkningsram där man kan se både ekonomi och verksamhet ihop och hur de påverkar varandra.
Ja, det finns ju de här balanced scorecard som ju var ett sätt att faktiskt ha olika perspektiv. Och där det ekonomiska perspektivet gärna blir att titta i backspegeln. Medan man kan sätta upp verksamhetsmål med en koppling till det ekonomiska resultatet, så att vi kan genom att vi styr verksamheten ha en god förståelse utav hur vi kommer att uppfylla de ekonomiska förväntningarna. Mm. Så den tycker jag ju är spännande.
Mm, då kommer inte jag, det hör jag. Men vi har ju många forskare i företagsekonomi.
Vi kanske kan lära oss tillsammans.
Absolut. Nu är det ju så här då att vi börjar närma oss slutet av den här samtalet. Jättespännande har det varit, Thomas. Tack så hemskt mycket för att du ville komma. Eva, underbart att du var med.
Tack själv.
Ja, tack ska ni ha.
Och i den här i podden så bjuder vi in spännande personer från näringslivet för att prata utmaningar, förändring och framtid. Är du en entreprenör eller företagare med närhet till Högskolan Väst? Och har du lust att delta i den här samtalsformen?